Du lyssnar på Tredje rikets sista dagar av Charles Whiting i översättning av Kjell Waltman och Inge R.L. Larsson, uppläst av mig, Per Runhammar. Förord. Vi hörde dem innan vi såg dem. Ljudet av marschängor som trampade fram på den dammiga tyska landsvägen och hundratals röster som sjöng för full hals. Vad det var de sjöng för så många år sedan har jag glömt. Kanske var det "O du sköne Västervald" eller någon liknande oskyldig folksång. Tyskland var kaputt och de marscherade mot fångenskapen, så de ville väl knappast reta oss, segrarna. De trotsiga till infanterister omskolade ubåtsmän som vi hade tagit till fånga veckan innan hade fortfarande sjungit den utmanande "Den vi fan gegen England" när de marscherade till fånglägret. Den här skaran insåg att de hade förlorat och att det inte längre fanns något hopp för Tyskland. "Vad sjunger de för?" undrade Big Slack, eller Storarslet, på sitt naiva sätt. "De har väl inget att sjunga för." "Tyskarna sjunger alltid", sa den andra skotten, Little Slack, Lillarslet, "för de har inte ett jävla skit i skallen. Det är därför de sjunger." "Okej", sa Big Slack, som om kamratens svar förklarade allting. Vid vägkorsningen väntade major Big Tam med den typiska skotska militärkepsens hakband fladdrande i vinden. Han stramade upp sig och gjorde honör. Nu var de här. Officerarna i infanteridivisionen Gross Deutschland hade kommit för att kapitulera. Allesammans var allvarliga män med stelt ansikte. De eleganta vapenrockarna pryddes av utmärkelser efter 6 års krig. Järnkorset, tyska korset i guld, sårade tecknet i silver och allt det övriga skrotet som de kallade sina medaljer. Detta var de män som Hitler 1939 hade sänt ut för att erövra Europa, och de hade utfört uppdraget. De hade varit djärva, tappra och rådiga. Nu hade de slutligen besegrats och deras värld hade slagits i spillror. De marscherade stelt förbi majoren och oss andra. Deras ögon verkade inte se oss. Efter dem kom manskapet. Tyskarna sjöng inte längre. Och inte heller marscherade de. Istället hasade de sig fram i vägdammet. En del av dem var unga pojkar, precis som vi själva. Andra var, tyckte vi, mycket gamla. De hade kunnat vara vår farfar eller morfar. Med skjorten till de grå långrockarna fladdrande runt vristerna verkade de allesammans malätna och schabbiga. "De är säkert fulla av löss också", tänkte vi. Det brukade tillfångatagna tyskar vara. Till skillnad från officerarna var de nyfikna. De tittade intresserat på sina tillfångatagare. Några försökte sig till och med på ett försiktigt leende. De var visserligen krigsfångar, men vi var i alla fall inte den fruktade Ivan som de kallade ryssarna. De visste att vi skulle behandla dem hyfsat. Vi Tommies, som de kallade oss britter, skulle kanske plundra dem på plånböcker och armbandsur, men det var ungefär det värsta som kunde hända dem. Så de marscherade förbi oss i hundratal på väg till fånglägren. "Låt dem inte smita iväg nu, grabbar", sa Big Tam. När han hade gått sa Little Slack föraktfullt: "Inte låta dem smita iväg. För mig får de gärna dra dit pepparn växer." Han slog sig för sin feta bringa. Den var som vanligt täckt av en smutsig kakipullover. Jag har sett så många tyskar att det räcker för resten av livet. Och det hade vi allesammans. Vår ungdom hade totalt dominerats av Jerry, som vi kallade tyskarna. Våra fäder och far- och morfäder hade berättat om dem i skyttegravarna, de lemlästade, handikappade, granatchockade offren efter det stora kriget, hade funnits runt omkring oss när vi växte upp. Sen kom Hitler. Därefter hade varje nytt år fört med sig en ny kris. Till och med de dummaste av oss hade redan som barn förstått att ett krig med Tyskland var oundvikligt. "Det är Tysklands århundrade", hade vår historielärare mest.